Så fint att vi blev några som trotsade stormen och vågade oss hit. Vi ska få fira 18 mässa på påskdagen. Börja med att önska varandra en glad påsk om vi inte har gjort det tidigare idag. Jag ska bara säga innan vi börjar att efteråt får man gärna stanna kvar en stund. Bara ute på kyrktorget här finns det lite kaffe och jag tror jag såg någon flaska med påskmust och så också. Så välkommen att stanna i en stunds gemenskap även efteråt sedan. Vi kommer att fortsätta vår läsning ur Lukas evangeliet. Jag tror att snöret är lagt på rätt ställe i biblarna om ni ser det där. Men då låter vi klockorna ringa och så ska vi börja vår mässa ikväll. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, tack för att vi får samlas i ditt hus denna kväll. Tack för gemenskapen med dig och med varandra. Tack för påsken och uppståndelsens ljus över världen. Evangeliets budskap. Vi ber nu att du ska komma till oss med din helige Ande. Öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan ta emot det du vill ge oss den här stunden och lovsjunga dig i ande och sanning. Amen.
Då sjunger vi sång nummer 32 i det blåa häftet tillsammans. 32.
Jag ödmjukas av nåden.
Nummer 34, 3-4. Och så sjunger vi nummer 41, 4-1.
Yeah.
Herre, nu när vi ska lyssna till ditt ord ber vi särskilt att du kommer med din ande. Öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan förstå vad du har sagt till oss och vad du vill säga till oss. Tala med oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Lagom till påsk har vi kommit fram till påsktexten i Lukas evangeliet. Vi kommer att börja läsa ifrån kapitel 23, vers 50, om gravläggningen. Och sen en bit in i det 24 kapitlet om uppståndelsen. Alltså Lukas 23 kapitlet och en bit in i 24. I de biblar som finns i kyrkan så är det med början då på sidan 1566. 1566. Jag läser i Jesu namn. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judén och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är lite speciellt att lyssna till de här verserna ur Lukas evangeliet. Kapitel efter kapitel så har det handlat om vad Jesus gör och vad Jesus säger. Men så kommer vi till hans uppståndelse som egentligen är det viktigaste av allt. Eller åtminstone en av topp två viktiga saker som Jesus gör. Och då får vi konstatera som änglarna, han är inte här. I de här verserna där detta centrala beskrivs, där är Jesus inte själv med. Utan vi får lära känna hans uppståndelse genom människor runt omkring, så att säga. Jag tänker att det stryker under hur ofattbart detta är för oss människor. Det finns andra tillfällen när Jesus var ensam, till exempel i bönekampen i Getsemane. Och att vi vet vad han gjorde och vad han sa där, det måste bero på att han själv har berättat om det för sina lärjungar i efterhand. Men uppståndelsestunden där inne i graven, den har vi ingen sån kunskap om. På något sätt är det här liksom ett heligt rum där ingen har gått in utom Jesus. Så nu har vi läst om vad andra gjorde i anslutning till Jesu grav, så att säga, på vardera sidan om den här heliga tystnaden som råder runt själva uppståndelsen. Två personer har jag tänkt att vi ska uppmärksamma särskilt. Helt enkelt därför att det verkar som att Lukas tycker att vi ska uppmärksamma de två särskilt. Ofta tänker vi på Jesu lärjungar som fattiga och enkla människor. Och många av dem var ju precis det. Men de här två var det inte. De stod liksom högre upp på samhällsstegen, så att säga, än de flesta andra. På ett sätt kan man då tänka, de hade mer att förlora på att associeras med den här fattiga predikanten från Nasaret. Att associeras med Jesus, både statusmässigt och ekonomiskt och så. Först hörde vi om världens kändaste gravrättsinnehavare, Josef från Arimatea. Välkänd till namnet, men kanske inte så känd för övrigt egentligen. Han är en av de där personerna i Bibeln som liksom dyker upp och gör en viktig insats och sen försvinner igen in i det liksom okända. Gud gör ofta på det sättet, märker man. Han väljer helt vanliga människor som vi inte vet någonting annat om. Och så får de dyka upp där mitt i ett viktigt skeende och göra någonting, och sen försvinner de igen. Josef var rådsherre, får vi i alla fall veta om honom. Alltså han tillhörde Stora rådet, eller Sanhedrin i Jerusalem. Alltså de som hade utlämnat Jesus åt Pilatus. Och så skriver då Lukas att han, Josef, inte hade samtyckt till det beslutet. Men han hade nog inte heller liksom öppet protesterat mot det. För det hade krävt ett väldigt mod av honom. Nu har Jesus dött, och då gick Josef ändå till Pilatus och bad att få kroppen, som vi hörde. Och det krävde också mod. Vi kan ju tänka att frågan är fri och det värsta som kan hända är att Pilatus säger nej. Men Lukas skriver att Josef väntade på Guds rike. I Johannes evangeliet uttrycks det ännu tydligare. Josef från Arimatea var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet. Om han nu kommer här och ber Pilatus att han ska få den här kroppen, då kan det avslöja hans hemlighet. Och ännu mer när han sen lägger den här kroppen i sin egen liksom nya familjegrav. Då kommer han definitivt att bli avslöjad. Så det kräver mod, det som han gör nu. Alla de kända lärjungarna, de har flytt när Jesus blev gripen. Petrus har till och med blåförnekat att han ens känner Jesus. Allt detta har hänt inom det senaste dygnet, så att säga. Det är klart att Josef stod inför ett svårt val här. Jag tror jag kan ana att han kände: jag borde ha stått upp för Jesus. Jag borde ha sagt ifrån. Jag borde ha gjort vad jag kunde för att det här inte skulle hända. Nu är det för sent. Men jag kan i alla fall göra någonting för honom. Jag kan se till att han får en anständig begravning. Å andra sidan då, jag vet hur farligt det här är. Att bli en av de liksom kända lärjungarna till Jesus. Det är klart att det hade varit säkrare och tryggare att stanna kvar i bakgrunden. Och jag tänker att varje kristen kan hamna i sådana lägen. Vi kanske befinner oss där lite grann i skuggorna och är lärjungar till Jesus mer eller mindre i hemlighet. Men så en dag inser vi att här finns det någonting som behöver göras i Guds rike. Och det verkar som att Gud kallar mig att göra det. Det är bara det att då måste jag liksom bekänna färg och kliva fram. Och det kan bli obehagligt eller ännu värre. I värsta fall så har alla de, så att säga, kända lärjungarna redan flytt. Och alla Petrusarna har förnekat Jesus. Och så måste jag kliva fram helt själv och göra det där som ska göras. Det kanske inte är så farligt i sig. Men jag förstår att bekännelsen som ligger i det, den behöver mod. Hamnar vi där så får vi be Gud om samma mod som Josef från Arimatea tydligen fick. Jag menar, vi sitter här med facit i hand och vet en massa saker som Josef inte kunde veta. Han hade ingen aning om att det är 2000 år framåt kommer kyrkan att samlas varenda söndag och bekänna om Jesus att han är korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Vi har det facitet i hand, men det hade inte Josef. När han rullade för stenen för sin grav som han nu hade lånat ut till Jesus så att säga. När han rullade för den så var det för att stänga graven och ge griftefrid åt honom som låg där inne. Det var inte för att änglarna skulle ha någonting att dramatiskt rulla undan på påskdagen sen. Han hade inga sådana tankar framåt. Och ändå så gjorde han tvärt emot vad de kända lärjungarna gjorde. De hade flytt, de hade förnekat, men han klev fram och bekände precis när det såg som mörkast ut, som allra mest hopplöst. Till de mer kända lärjungarna hörde de här kvinnorna som hade följt med Jesus från Galileen. Han hade förnyat och förvandlat deras liv på olika sätt. Och de hjälpte honom med sina tillgångar, berättar Lukas i sitt 8:e kapitel. Den av de här kvinnorna som är mest känd för oss, det är nog Maria från Magdala. Men Lukas lyfter egentligen fram på ett särskilt sätt en annan av dem. Nämligen Johanna, som han är ensam om att namnge. Hon nämns också där i kapitel 8. Där berättar Lukas att hon är hustru till Herodes förvaltare Kusas. Alltså hon hör också till samhällets lite högre skikt, precis som Josef från Arimatea. Nu påstod jag att Lukas lyfte fram henne på ett särskilt sätt. Hur kan jag veta det? Ja, det beror på ett berättartekniskt grepp som de hade. Istället för att sätta dit smileys och utropstecken och stryka under ord och sådär som vi gör, så kunde de till exempel använda någonting som kallas för kiasm. Och det gör Lukas här. Är det någon som har bibeltexten uppslagen så kan ni titta i vers 9 och 10. Där Lukas börjar nämna ett antal olika personer. De berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Så vi har då de 11 apostlarna och så har vi de andra. Och så har vi Maria från Magdala och så har vi Johanna. Och så har vi Maria Jakobs mor och så har vi de andra kvinnorna och så har vi de 11 apostlarna. Eller då apostlarna, de andra, Maria och Maria och så Johanna i mitten. Vi framhäver ju inte saker på det där sättet idag, så vi ser inte de där grejerna. Men det kan inte vara en slump att det ser ut med precis den här strukturen på det här stället. Frågan är bara, varför ville Lukas lyfta fram den här Johanna som vi inte vet vem det är och som inte nämns någon annanstans i Bibeln utom då i Lukas 8:e kapitel? Vad är det med henne? Jag lutar åt en förklaring som handlar om att även om jag inte vet vem Johanna är, så visste de eller den som Lukas skrev sitt evangelium för mycket väl vem Johanna var. Alltså, hörni, hon var med vid den tomma graven. Johanna, som ni känner. Hon var en av de allra första som hörde evangeliet om att Jesus har segrat över döden. Hon var också en av de allra första som försökte dela med sig av de goda nyheterna. och märkte att det var ganska svårt. Inte ens apostlarna hade särskilt lätt för att tro på det här budskapet. Är det så att ni vill ha lite förstahandsinformation om vad som hände på påskdagen, så prata med Johanna. Ni vet ju vem det är. Det finns också en ganska spännande teori som hänger ihop med ett arkeologiskt fynd som gjordes i Jerusalem för några årtionden sedan. Det är ett ossarium, alltså en liten, lite mindre kista som man samlade ihop benen från någon som hade blivit begravd. När kroppen hade förmultnat och bara benen var kvar, då samlade man ihop benen och la dem i ett ossarium. Och ett sånt där ossarium har man hittat då, och på det så står det: Johanna, dotter till Johannes, son till översteprästen Theophilus. Översteprästen Theophilus är en liksom historiskt känd person från det första århundradet. Och några av er som har läst Lukas evangeliet förut kanske anar lite vartåt detta lutar. Det är så att Lukas evangeliet börjar med en slags dedikation. Där Lukas liksom tilltalar den eller de som han skriver till. Och där finns det någon som han kallar för den högt ärade Theophilus. Vi vet inte säkert om han egentligen menar en speciell individ som hette så. Eller om det liksom är en allmän hälsning till alla oss. Därför att Theophilus betyder Guds vän. Kanske är det så att varenda en som tar upp Lukas evangeliet och läser då: högt ärade Guds vän, det här skriver jag till dig. Så kan det vara. Det kan också vara så att han skrev till någon som hette Theophilus och som brukade tituleras den högt ärade, till exempel en överstepräst. Teorin som en del argumenterar för och andra emot då i vanlig ordning, det är att Lukas skrev sitt evangelium åt översteprästen, den högt ärade Theophilus, som hade ett barnbarn som hette Johanna och som var gift med Herodes förvaltare. Du vet ju att hon vandrade omkring med Jesus länge och att hon var med bland dem som gick ut till graven den där morgonen när han hade uppstått. Jag kan inte riktigt värdera argumentationen själv här, så jag vet inte om det här stämmer eller inte, den här kopplingen. Men om det är så att den stämmer, så finns det en lite intressant grej med Johannas ossarium. Det är inte alls så fint som det borde vara om man tänker på att hon var barnbarn till en överstepräst. Kanske för att hon blev utstött ur sin familj när hon blev kristen. Hur som helst, även om det där ossariet tillhör någon helt annan Johanna som råkade vara barnbarn till en Theophilus som var överstepräst, så kan den här Johanna som Lukas lyfter fram som ett av påskens vittnen lära oss någonting, tänker jag. Vara en förebild och en uppmuntran för oss. För även om hon inte blev någon andlig superkändis sen då, vi vet inget mer om henne än detta. Även om hon inte betydde jättemycket för jättemånga människor, så betydde hon uppenbarligen mycket för någon. För annars hade inte Lukas lyft fram henne på det här sättet. Och jag tänker att så kan det få vara för oss också. Vi kanske inte är de där evangelisterna som drar massor av folk till Jesus så att de kan få omvända sig och tro på honom och få del i hans seger över synden och döden. Men vi kan få betyda något för någon längs trons väg. Och det är oerhört stort. Vi kanske kan minnas en och annan Johanna under vår egen andliga historia. Människor som inte liksom har hört till de här stora troshjältarna, men som har betytt mycket just för mig. Och så kan jag tänka att jag kan också få vara en Johanna för någon annan. Mitt namn kanske inte hamnar i kyrkohistorien, men om jag får hjälpa en annan människa några steg på trons väg, då har mitt vittnesbörd om den uppståndne Herren Jesus inte varit förgäves. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för din uppståndelse som vi får lära känna, som vi får leva i kraften från och i ljuset av. Vi ber Herre om att få bli modiga som Josef när det behövs. Och att få bli sådana goda vittnen som Johanna när det behövs. Kom och fyll oss med din ande. Med påskens glädje och med påskens ljus. Låt oss få ge det vidare till människor omkring oss i ord och i handling. I Jesu namn. Amen. Vi står upp och bekänner vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss besinna oss och bekänna våra synder nu när vi förbereder oss att fira Kristi närvaro i den heliga nattvarden. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ni kan gärna sitta ner. Låt oss be. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Och gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka med din läkedom, till de sörjande och ensamma med tröst och närhet. Sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
Vi sjunger ur det blåa häftet, nummer 31. 31.
Herre, tack för Golgata. Herre, tack för priset du betalt. Du bar all min synd och skam och seger vann. I kärlek gav mig nåd. Herre, tack för kärlek stor. Herre, tack för smärtan som du tog. Rena mig i lammets blod, din kärleks blod sköljer.
Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Alena, han är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna och förkunnar ditt lov utan ände. Helig, 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 Herre Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kommer din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige Ande från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. O Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm som borttager världens synder, ge oss din frid. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Se Guds lamm som tar bort världens synder. Se Guds lamm. Se Guds lamm. Se Guds lamm. kärlek ger du mig. Jag tar emot ditt ro. Du är värdig lov och ära.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Gud, vår Fader, du har uppväckt din son från de döda och har här gett oss det osyrade bröd som är hans uppståndna kropp. Stärk oss genom detta sakrament på vår väg mot uppståndelsens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Vi sjunger nummer 8 i det blåa häftet. Nummer 11.
Jesus, du är underbar.
Och så tar vi nummer 12. Nummer 5.